Hej och välkomna till den här föreläsningen. Jag heter Herbjörn och det här är min kollega Fredrik.
Hej.
Vi ska prata om implementation av tjänster i Azure.
Och även hur man konsumerar tjänsterna från Azure.
Konsumera också.
Ja.
Den här bilden, det skulle egentligen föreställa en trappa där, men det blev inte så snyggt. Det blev ingen bra trappa tycker jag. Men det jag försöker illustrera här är att när man gör tjänster för Azure så kan man ju lägga upp nästan lite vad som helst där. Det behöver ju inte vara en tjänst som är väldigt väldesignad och som klarar allt. Utan det kan ju vara den tjänsten som du hade som funkade för ditt grillparty förra sommaren. Det kanske du kan lägga upp i Azure också. Om man vill skapa några tjänster som funkar lika bra som eller som blir lika populära som kanske Salesforce, Facebook, Twitter, då krävs det lite andra saker. Så det är viktigt att lägga märke till att även om man kan lägga någonting upp i Azure så är det inte säkert att det man lägger dit kommer att uppvisa alla fördelar som man kan få genom att använda Azure. Så det vi ska fokusera på idag det är vad som krävs av de där tjänsterna, de som ligger där uppe, som har motsats till den här en användare eller kanske används av en enskild firma eller någonting. De som har många användare, det vill säga jättestora företag som använder det, kanske hiskligt många enskilda individer som använder det. Det är sådana tjänster vi ska fokusera på idag. Och då krävs det ju mycket mer än om man bara ska lägga någonting upp i Azure. Och det är viktigt att lägga märke till den här skillnaden. För några tänker att ja, men nu har vi hostat vår tjänst i Azure. Nu kan vi göra big business. Men riktigt så enkelt är det inte. Och då kanske ni tänker att ja, men det här funkar inte för mig. För att jag kommer aldrig ha någon tjänst som blir så populär. Kanske inte. Men det här är också till för de som hoppas, de som lever på hoppet. Jag pratade med en kille som föreläste på en konferens förra året. Han berättade om sitt dilemma då. Han hade en produktidé. Och så tänkte han att det här kommer bli jättestort. Och så pratade han med sin chef om det och sånt. Och de kom fram till att det kan bli jättestort, kanske. Men vi kan ju testa det. Och så gick de ut till något hostingbolag och så skulle de testa och hosta det här. Och ja, så blev det diskussion om hur ska vi ta betalt och hur mycket resurser vill ni allokera och hur lång tid ska det ta innan ni får mer resurser om ni behöver det. Och om ni inte behöver de här resurserna, hur lång tid ska ni betala för det innan vi plockar bort det igen? För vi måste ju sälja det till någon annan då om ni inte vill ha det. Och så blir han bara deprimerad. Så för honom, han är en wannabe. Han vill helst att hans tjänst ska hamna där uppe. Men han är inte riktigt säker. Så för de som vill skapa tjänster som kanske blir så framgångsrika. Så är det viktigt det här vi ska prata om idag också. Okej. När man ska bygga sådana här tjänster i molnet då kan man dra väldigt många lärdomar från SOA och lära sig mycket om hur man har skapat tjänster och programvaror på ett bra sätt inom SOA. Och det är särskilt viktigt med tillståndsrelaterade mönster, tillförlitlighet och säkerhet. Det här kommer inte vara den stora delen av presentationen men om man ska ha många instanser eller kanske väldigt många instanser av en tjänst då kan man inte hantera tillstånd i minnet som många gör. Orsaken är uppenbar. Första gången någon anropar en tjänst kanske den hamnar på den instansen av tjänsten. Nästa gång kanske den hamnar på den instansen av tjänsten. Då kan man inte ha tillstånd i minnet, då funkar inte det. Men vi kan ju skala ut. Vi kan ha den instansen kanske sparar i minnet och Sen så kanske den tar över, då får man fixa det över, men nej, det funkar inte. Vad händer till exempel om vi skalar ner igen? Mitt på dagen så har vi hiskligt många instanser av tjänsten, och så efter ett tag så drar vi ner det så vi får färre instanser. Vad händer då med tillståndet? Det är uppenbart att det kommer inte funka. Så vi måste hantera tillstånd på ett bra sätt. Och då finns det några mönster som är värt att titta på. State messaging. Man lagrar inte tillståndet i minnet, utan man skickar med det i meddelanden. Så när man har fått en request från en användare och behöver spara tillstånd, då skickar man med det i svarsmeddelandet. Och sen så nästa gång den här användaren anropar, så får de skicka med tillståndet i nästa anrop igen. Det är ett bra sätt. ViewState funkar så här. Men det finns några problem med det. Dels så blir det mycket mer trafik. Man kan inte dela tillståndet mellan flera användare, och heller inte mellan flera tjänster om man har flera tjänster istället för bara en tjänst. Det är också jobbigt att skydda det här tillståndet. Så istället så kan man lagra det i ett separat repository. Men och fördelen är uppenbar. Man kan dela tillståndet mellan flera användare och flera olika sorters tjänster, flera instanser. Men då får man tänka på att det här ska skala också. Så vi ska inte djupdyka i de här mönstren idag, men det är något som är intressant att titta på. Så ni får presentationen sen, så kan ni gå in på länken och läsa mer. Några andra viktiga mönster, det är då tillförlitlighet, alltså reliable messaging. Om man har många konsumenter av en tjänst, då kan det vara svårt att använda det här mönstret, därför att det ställer krav på att klienterna som, eller konsumenterna till tjänsten, förstår precis den teknologi som du har använt för att implementera det här. Det finns standardimplementationer av det, men de funkar inte i alla tekniska miljöer. Det kan vara lite svårt. Så ett annat sätt att hantera det på, det är idempotent capability, som Sten och Per Sundblad pratade om igår. De pratade om att när man skickar meddelanden i QR internt i Azure, så måste de vara idempotenta. Alltså, det ska inte spela någon roll om man läser ett meddelande från kön en gång eller 100 gånger. Resultatet ska bli detsamma. Det här mönstret kan man applicera också på sin tjänst som publiceras utåt mot konsumenterna ute på nätet. Väldigt bra mönster. Då får man implementera lite mer själv, men det är väldigt bra mönster. Tänk er att ni säljer böcker, kanske på en bokhandel. Och så får ni ett meddelande att någon vill köpa den där boken. Efter 2 minuter så kommer det till meddelande om att samma person vill köpa samma bok. Vad väljer ni att göra då? Ska vi välja att tänka att den där personen visste nog inte att han redan har köpt boken, när han egentligen ville ha 2 böcker? Det var inte så bra. Eller ska vi välja att tänka att han vill ha 2 böcker när han egentligen bara vill ha en? Ingen av de lösningarna är bra. Så då är det här mönstret mycket bra. Det rekommenderar jag verkligen, att du tittar på det mönstret. Sen federerad säkerhet, det pratade Robert om igår. Det är också väldigt viktigt när man kör i molnet. Särskilt om man ska kunna utnyttja tjänster från många olika miljöer ute på företagen. Så då kan man inte bara ha egen säkerhetshantering för varenda konsument som kommer in. Så de här mönstren är väldigt bra. Det är trevligt att lära sig om dem och prata om dem och titta på dem. Men nu ska vi prata om något som är mycket mörkare. Vi ska prata om REST eller SOAP. Den eviga debatten. Och det är ett litet religionskrig där, kan man säga. Så den här bilden tycker jag är väldigt talande. Man brukar prata om VS-stjärna, det är de här standarderna som man kan lägga till. VS-addressing är en populär sån standard. Och motståndarna till de här, de tycker att det är så komplicerat att, det är döden att ge sig in på det. Så de kallar det för VS dödsstjärna. Sen finns det de som tycker då att ja, de som gillar rest, de är ju, det är ju bara rest som duger för dem. Så de är ju religiösa. Så Rastafarians kallar de sådana personer för. Och det är ju lite underhållande såklart. Men det är svårt att, säga att den ena sidan har helt rätt och den andra sidan har helt fel. Så jag tänkte diskutera idag, vad är det bästa valet för oss när vi ska implementera tjänster för molnet och hoppas att de tjänsterna blir riktigt populära. Så det första vi måste lägga märke till är att i molnet, om vi, ska göra något som riktigt blir populärt och som får stor spridning, då måste vi kunna hantera många olika konsumenter. Och då pratar vi organisationer som konsumerar tjänsten från olika håll med olika teknologi och så vidare. Det finns ett fint ord för det. Det heter multi-tenancy. Och det finns beskrivet i NIST:s beskrivning av cloud computing. Det står där ganska tydligt. Man måste kunna poola resurser för att ta hand om många tenants. Och en tenant är då en användarorganisation. Det är en viktig del i cloud computing. Så vad krävs för att kunna göra det? Ja, bland annat så krävs det att man kan serva många klienter. Det vill säga att man kan ta hand om väldigt mycket trafik. Och så här ser det lite ut på internet. För det är ju internet vi använder för att komma åt våra molntjänster. Det finns någon sorts klient som skickar något meddelande och så kommer det till någon server och någon annan server och så till slut till våran server. Och våran server måste då ta hand om all trafik. Väldigt mycket trafik. Vi ser att pilen är väldigt tjock där längst till vänster. Så hur ska vi göra för att kunna ta hand om så mycket trafik? Vad kan vi göra för att underlätta det här? Så vi inte behöver ha extra många instanser i Azure. Betala extra mycket. Ja, en väldigt bra sak man kan göra är att använda cache. HTTP-cache. HTTP-cachen funkar så att om man läser data, då kan man tala om att det här datat kan du spara i din cache kanske hur länge som helst eller en viss tid eller lite annat. Man har olika sätt att definiera hur man kan spara det. Och då är det så fint att då kan klienterna här ute, när de ser att det här går att cacha, då kan de cacha det. Men det kan också servra på vägen fram till din server. Så det finns en hel infrastruktur av maskiner som kan cacha data. Som gör att våran server då inte behöver jobba så mycket. Samtidigt som klienterna här ute upplever att deras applikation reagerar väldigt snabbt. Det är precis så vi vill ha. Vi vill jobba så lite som möjligt, men ändå att klienterna ska uppleva att det går snabbt. Det här funkar ju endast för läsoperationer. Då kan man tycka att ja, alla de andra operationerna då, ja, de måste man ta hand om. Men man ska komma ihåg att i väldigt många applikationer och tjänster så läser man data mer oftare än man skriver det. Så att det bara är läsoperationer, det är kanske en liten nackdel kan man tycka. Man kan inte reducera arbetsbelastningen på skrivoperationer. Men väldigt många av de sakerna som man gör i sina tjänster och applikationer, det är att läsa data. Och HTTP-cachen funkar endast för REST. Det funkar inte för SOAP. För när man bygger REST-tjänster då har man många olika adresser till olika resurser. Man använder HTTP-protokollet som en del i att bygga upp logiken i tjänsten. Man använder en SOAP-baserad webbservice. Då har man en sån här adress. Man utnyttjar inte HTTP-protokollet. Så därför så funkar det här bara för REST och inte för web services eller SOAP-baserade web services. En annan sak som är viktig att tänka på är att om den här tjänsten som vi gör ska bli riktigt populär utnyttjad, så kanske vi vill att de ska kunna utnyttja den från många olika sorters klienter. Inte bara från en PC, kanske från en stor dator, kanske från en telefon. Och jag vet inte hur många som har försökt det, men att konsumera en SOAP-baserad webbservice i en Android-telefon, det är inte så här himla smidigt. Är det någon som har försökt det? En har försökt det. Ja. Var det smidigt? Det var ganska långsamt. Man får dessutom lägga ganska mycket tid på att göra något annat än bara att konsumera tjänsten. Och det är inte så trevligt. Ni ser att det är en liten röd pil mot stordatorn där också. Det går ju att konsumera SOAP-baserade webbservices från smarta telefoner. Det går att konsumera dem från stordatorer. Men man måste jobba lite mer för det, så att tröskeln innan man kan börja använda tjänsten är större. Så därför är pilarna till telefonen och stordatorn lite gråa och röda. Lite varning på dem. Det funkar inte lika bra till alla sorters klienter. En annan aspekt på den här frågan är att titta på hur är det med de tjänster som finns tillgängliga ute på internet eller molnet idag. Och då har jag hittat lite statistik från Amazon Web Services. Jag har inte hittat något nyare än 2003. Om någon har hittat nyare statistik än det, så får de gärna tala om det för mig. Men jag har inte hittat det. Och i 2003 då, så använde 85% av deras konsumenter REST API. Och de erbjuder alltså både REST och SOAP API. Sen så finns det lite statistik som visar att det här är alltså statistik beräknad på alla publika API:er som finns ute på internet. Och i 2008 så kan vi säga att det var ungefär 60% av de API:erna som använde REST. Medan i 2010 så är det 74%. Så redan 2008 så var det klart fler som använde REST. I 2010 så är det mycket fler som använder REST. Och under samma period så har SOAP-andelen minskat. Så det här tyder på att det kanske lutar åt REST. Vi tittar lite vidare här. Hur är det med VCF-teamet då? För inte så länge sedan så pratade Glenn Block, som är någon sorts chef för VCF-teamet, om hur de ser för sig att de tänker ta VCF framåt. Och då visar den här bilden. Hur ser VCF-programmeringsmodellen ut idag? Man har SOAP, man har HTTP, man har workflow, lite annat. Så ser det ut idag, programmeringsmodellen. Hur kommer det se ut imorgon? Lite annorlunda. Det är inte riktigt lika många boxar där uppe. Det är bara en. HTTP. En stark indikation också på att det kanske lutar åt REST. Så vi har en favorit här. Just för tjänster i det publika molnet, alltså tjänster som riktar sig mot många konsumenter, kan konsumeras ute på internet, då verkar det som att REST har en fördel. Men samtidigt så vänder jag mig lite mot den här bilden, för att jag tycker att den är väldigt svartvit. Inte bara svartvit, men svartvit. Det är inte så enkelt. Jag tycker inte att det är så enkelt. Så det är inte bara REST eller SOAP vi har att välja på. Utan det är istället ett helt spektrum av val som vi har. Så man använder web services med VS, så kan man använda väldigt mycket av det. Det blir den här dödstjärnan som några kallar det. Man kan använda lite mindre också. om man använder väldigt många av de här standarderna så blir det väldigt, väldigt komplicerat. Använder man färre standarder så blir det mindre komplicerat. Om man inte använder dem alls, bara whistle och SOAP, så blir det mycket mindre komplicerat. Ganska uppenbart. Det är inte bara att det blir mindre komplicerat, man erbjuder mindre funktionalitet också. Men resthållet då? Där finns också en hel del olika saker. POX, URI Tunneling, REST på den här bilden. Så vi ska titta lite på vilka olika alternativ som finns åt REST-hållet. För att vi ska resonera bättre om det så ska vi titta på de här alternativen utifrån Richardson's Maturity Model. Han har då tagit fram en mogenhetsmodell som talar om hur mogen är din REST-tjänst. Och den går då ifrån 0 här nere till 3. 0 då är det alltså att man är i stort sett helt omogen. Man har inte utnyttjat någonting av det som finns i REST. Och om man kommer längst upp då är man väldigt mogen. Så vi ska titta på några alternativ. POX. Plain Old XML är en förkortning för. Och när man kör en POX-tjänst då använder man HTTP och skickar XML i bodyn på sitt anrop till en URI. Inte så avancerat och inte så moget enligt den här modellen. Så det är väldigt jämförbart med att använda en webbservice. En webbservice, då skickar man sitt data till en adress och så talar man om i det här meddelandet som man skickar med också vad som ska göras, vilken operation man ska använda och så. Och det här är likadant. Skillnaden är i stort sett att i POX så har du inte beskrivit din tjänst med hjälp av whistle. Du använder inte SOAP heller, du använder bara HTTP-bodden till att skicka över data. Nästa steg upp på den här skalan, det är URI tunneling. Och då har man kommit lite vidare. Då utnyttjar man URI-er. Man har alltså unika adresser för olika resurser som man kallar det för. Och dessutom så skickar man datat i URI:n. Så man har en query string som innehåller datat. Så det packas inte i bodyn utan det skickas i URI:n. Så det är URI tunneling. Nästa steg på den här skalan kallar man för CRUD. Så create, read, update, delete. Och då har man kommit ganska mycket längre. Då har man olika adresser för sina resurser. Och så använder man dessutom HTTP som applikationsprotokoll. Man utnyttjar de inneboende egenskaperna i HTTP så att man kan manipulera resurser med hjälp av HTTP-verb som get, put, post, delete. Det är de vanligaste. Man utnyttjar gärna också olika return-koder som 200 okej eller 201 created. Så nu börjar det bli lite mognare tjänst här. Så bara HTTP som transportprotokoll, utnyttja olika URI:er, utnyttja HTTP också. Och sen så kommer nästa nivå här i tjänsten och det är då hypermedia, HATOAS. Och det är
här Björn.
Okej.
Ja.
Gillar inte du SOA alltså? Kan man se om vi kan fixa det lite snabbt här.
It's so white.
Det skulle vara så där kanske.
Ja. Nu låter det mer som dig själv här Björn.
Finns det någon överstrykning här kanske?
Ja, lite där till vänster.
Där. Så vi provar igen. POX, URI tunneling, CRUD och HATOAS.
Ah,
tack. HATOAS. Så, ja.
Mm.
HATOAS, det handlar alltså om tjänster som använder hypermedia. Och det är ett akronym. Och det är något som är verkligen en fördel med REST. Det är den gyllene saken i REST. Det står för Hypermedia as the Engine of Application State. Och det betyder alltså att man utnyttjar länkar och formulär, sådana här saker, för att guida och leda konsumenten genom en interaktion med tjänsten. Så till exempel här är en länk. Den har en href, det vill säga det är en URI. Den har en titel som talar om någonting, och så har den en relation. Och då brukar man tala om att i en relation där kan man skriva någonting som hjälper konsumenten att förstå vad händer om du använder den här URI:n. Hur ska du interagera med den här URI:n? Och länken är där för att visa att du kan göra någonting. Så vi har försökt implementera en liten exempelapplikation här för att visa på hur man kan använda HeyToUs. Och den här ikonen där tycker jag är lite rolig. Vem var den var modellerad efter?
Vi har ju döpt applikationen till Hire a Geek, så att det här är då Napoleon Dynamite, en klassisk geek. Och det är min tolkning då av Napoleon Dynamite.
Ni får kolla upp den hur originalet ser ut efteråt. Men jag kan säga att det är ganska likt.
Jag är ganska nöjd med den här bilden faktiskt.
Ganska likt. Hur som helst, här ser vi att vi har en liten process här. Den börjar här och sen kommer man hit. Då har man ansökt om att få ett jobb. Sen kan man gå vidare och då har man fått ett erbjudande. Ett konkret erbjudande. Man har fått, ja, du kan börja imorgon och du får 50 kronor i timmen kanske. Och sen så kan man antingen ju välja att avstå, eller så kan man välja att ta jobbet. Så det är en väldigt enkel process. Och då pratar man om att de här pilarna här, det är tillståndsövergångar. Så när man bygger en resttjänst så ska man tänka på tillstånd och övergångar mellan tillstånd. Och de övergångarna har vi i den här tjänsten valt att representera som länkar. Så då tänkte jag sluta med PowerPoint för ett tag och visa lite kod i Visual Studio. Om jag får upp det. Där. Så här ser ni att vi har en cloud app som har en web role, och i web rollen så pekar vi ut en tjänst som vi har definierat, och här i det här interfacet så har vi modellerat vår tjänst. Syns det tydligt där bak, eller ska jag zooma lite? Zooma. Så här, där har vi våran resttjänst som vi har modellerat. Och den har då en metod som heter getGeekApplications, som du ser här. Den här raden. Och den anropar man med get-metoden. Det vill säga att man kan använda webinvoke för att specificera hur man kommer åt en metod. Det finns ett attribut till som heter webget som man kan använda. Men jag vill visa att man kan med webinvoke och method get uppnå samma sak. För vi använder nämligen webinvoke på flera ställen. Så man skriver ett interface där det finns ett antal metoder, och så tar man om vilka HTTP-metoder man använder för att komma åt dem, plus vilken URI man ska skicka med. Så här, i det här fallet ska man skicka med slash applications. Och här ser ni något intressant. Vi lämnar tillbaka en Atom Feed Formatter. För att Atom, det är en mediatyp som har rätt så stor spridning. Det är en standard som definierar vissa saker som är väldigt användbara för oss när vi ska skapa resttjänster. Dels så kan en atom feed ha en lista med entries. Så vi kan fråga en tjänst om att få ett antal ansökningar. Så får vi en lista av ansökningar på ett standardiserat sätt. Om ni har prenumererat på en feed på en blogg så har ni kanske sett att det ibland står atom. En populär variant är RSS, men det finns en annan som heter atom. Och den talar då om att här finns en lista med kanske bloggposter. Och så kan det finnas länkar i dem också, i den här listan. Inte bara inuti bloggposterna. Och det uppnår vi enkelt genom att använda en atom feed formatter. Men det som är fint med den är att vi kan få stöd i många olika tekniska miljöer när vi använder atom. Det finns implementerat lite här var. Så när man använder den här mediatypen, det här sättet att beskriva listor och länkar, då kan man säga att startsträckan för att konsumera tjänsten blir kortare. Baseras på standardiserad mediatyp. På samma sätt så har vi byggt upp då andra metoder här. Om man vill istället för att hämta en lista med såna här applications hämta en, då har vi istället en URI som säger att man får gå till applications/ID. ID:et på applikationen, ID:et på en ansökan. Och det är också en get, men här istället så lämnar vi tillbaka en atom item formatter. Så tidigare så var det en feed formatter, det är alltså en lista av saker. Här är det en entry, alltså en sak. Och så bygger vi upp lite fler saker här. Till exempel om man vill skicka in en ansökan, då kan man använda post för att göra det. Om man vill ge någon ett erbjudande så kan man också använda post. Om man vill avvisa ett erbjudande, då verkar det mer smart att använda en delete. Så det är så här man modellerar resttjänster. Man tittar på vilka tillstånd som finns, försöker skapa lite olika resurser och sen så måste man använda URI templates och HTTP-verben. Men det här är bara en del av tjänsten. Vi måste ju också kunna modellera de här tillståndsövergångarna. Så att det kan jag visa hur vi gör här i koden här. Jag ska zooma lite igen. Syns det tillräckligt där bak? Zooma mer. Sådär då. Här ser vi att vi har vår metod som heter createGeekOffer. Den här metoden ska alltså hjälpa oss att skapa ett erbjudande till en geek. Och då ser vi här att vi sparar vårt erbjudande i Datastore. Den använder Azure Table till det här. Men det är inte det som är viktigt för den här presentationen. Och sen så här ser vi att vi har skapat en syndication item som vi då ska spara data i för att skicka tillbaka till konsumenten. Och här har vi en liten metod som skapar en syndication content utifrån det som vi ska skicka tillbaka. Men det som är viktigt här, det är hur vi använder HTTP och hypermedia. Och här ser vi att en feed item, en sån här entry i en atom feed, den har färdiga metoder för att skapa en länk. Så feed item links add kan vi anropa. Och då skickar vi med en länk som är spesad på ett standardiserat sätt. Och då har jag gjort en hjälpmetod som hjälper oss att skapa en sån länk. Och för att vi ska ha koll på hur de här tillståndsövergångarna ser ut, så har jag också gjort hjälpklasser som håller de här tillståndsövergångarna. Så när man har skapat ett offer, ett erbjudande, då skulle man kunna välja mellan två saker. Antingen så kan man acceptera erbjudandet eller så kan man avvisa det. Och här finns då lägger vi till de två länkarna. Accept offer, reject offer. Så hur ser en sån här state transition ut då? Väldigt enkel. Den har en titel. Den har en relation, det vill säga som talar om ungefär vad det är för någonting. Så vi kan beskriva hur ska du interagera med den här URI:n. Och så har han givetvis en URI då, som vi kan skapa. Så jag litar inte så mycket på min internetkoppling här. Så jag har förberett lite innan. Så här ser det ut då när man anropar tjänsten. Ni ser adressen längst upp. Den är hierarchy/applications. Då fick man tillbaka den här listan med olika sådana här geek som jag har ansökt redan. Och i den här listan så ser man då att det finns en del ansökningar. Det finns också länkar här, ser ni det? Sen vi hittar en som har de länkar som vi var ute efter. Vi kan... vad vi skulle kunna göra här? Vi skulle kunna acceptera eller avvisa.
Jag tror du måste gå på ett ID för att hämta upp dem.
Ja, kanske.
Du måste gå till den specifika för att se ytterligare information.
Oavsett, alla länkar ser ut på det här sättet. Ser ni den här länken? Vi zoomar lite. Här är en sån typisk länk. Och det här är en standardiserad länk som är definierat i Atom-mediatypen. Och den har då en rel, det här är self. Och self, det betyder att ja, vill du hämta bara den här, det här entryt, då går du till den länken som finns där. Så den har en rel, en relation type, och så har den en href som är en adress. Och så kan du också ha en titel. Titeln här är self. Om vi går in på en enskild som Fredrik föreslog, så ser man att här har vi en... här är geeken Janne som har begärt 35 i månaden. Och här finns en länk self då. Det ska gå till samma URI som vi har gått till nu. Och det verkar stämma. Ni ser att ni kanske inte ser det, men den ID:et bakom applications i den raden som är markerad är samma som längst upp i Internet Explorer. Och så finns det också en annan länk här. Den har en annan rel. Det har en rel som vi har definierat själva. Där står det hierarchy/rel/makeoffer. Och så finns det en länk där. Så då är frågan, hur ska vi utnyttja en sån här länk? Det är inte så lätt att veta. Och då har vi också exponerat en annan liten metod som visar då hur interagerar man med den här rel-typen. Så där står det att man ska använda post. Och att det man ska skicka dit är en geek offer. Den här hjälpsidan, den här lilla beskrivningen av en relation kan man bygga ut. Så att vi har gjort det väldigt enkelt just nu. Om man ska exponera det här ute på webben för alla, så måste de veta vad är en geek offer för någonting. Kanske också veta lite mer om man anropar den här metoden med en geek offer. Vad kan man få för resultat då? Vad kan hända efteråt? Kan det bli en created, eller kan det bli en not accepted, eller kan det bli en vi gör det senare? Sådana där saker. Men med hjälp av det som jag har visat nu, så kan man faktiskt bygga en konsument till den här tjänsten. Så ska bara se om jag hittar tillbaka till min PowerPoint här igen. Där. Det var alltså att implementera den i Azure. Nu ska vi prata om hur man konsumerar den, och då går vi över till den andra talarstolen.
Okej. Då har jag fått på mig 20 minuter att berätta om den klient som vi har byggt för det här då, för att möta upp och använda, utnyttja den här tjänsten då. Jag har fått 20 minuter på mig att prata om det här och det är lite grann off topic. Jag kommer inte prata om några table storage, några account access eller någonting annat, några blobbar och sånt, utan jag kommer prata om Windows Phone 7 och hur vi konsumerar den här REST-tjänsten och lite Silverlight då.
Du behöver inte stressa så mycket, vi har ganska bra om tid.
Okej, okay. Jag har druckit mycket kaffe idag och jag är förberedd på att det här ska gå snabbt. Herr Björn sa till mig, skippa den där sliden där borta så jag också. Så att, men om jag pratar för snabbt så avbryt mig och ställ någon fråga. I alla fall, det är det här som Herr Björn har pratat om. Hire a Geek Service har Herr Björn beskrivit, hur vi bygger upp den med REST, Atom, HateOS. Vi hostar upp den här i molnet. Azure. Vi använder storage där uppe då. Så den håller sig där uppe i molnet. Snyggt och fint. Så det är det vi har. Vi har en REST service. Vi använder Atom-standarden. In i den här servicen så vet vi att det finns någon form av datamodell. Alltså de här geek offers och så vidare som Herbjörn beskrev. Och vi vet om att den här servicen hanterar state transitions. Alltså övergångar mellan olika typer av tillstånd för våra objekt då. Och det är servicen som gör det där. Oftast är det så att man... När man bygger en klient så är det lite grann klienten som tar hand om den här tillståndshanteringen. Och man bygger in väldigt mycket kunskap om vad händer sen när jag klickar på den här och så vidare i klienten.
Vi har försökt att komma... det viktiga där är just att man bygger in det och hårdkodar det.
Exakt. Så skulle de här övergångarna förändras i servicen. Det här blir en kom på att det ska vara ytterligare ett godkännande steg innan vi kan skicka iväg ett erbjudande till en sån här geek. Då måste jag gå in och koda om min klient också. Och releasa ut den på alla de här... liksom, häftiga Windows Phone som vi har gett till alla våra geekar då, så de kan ansöka om tjänst. Jag vet inte.
Det kan vara en väldigt användbar tjänst. Ja. Man måste ge ut en telefon. Så.
Problemet är ju att vi landar i att vi måste bygga om någonting här borta då, så fort någonting ändras i de här övergångarna då, som egentligen borde kontrolleras helt av servicen. Så det jag har lekt, experimenterat och labbat med det är hur kan vi bygga en tjänst som inte baseras på hårdkodade övergångar utan som helt överlåter det arbetet åt tjänsten som finns i molnet. Då. Målet är ju givetvis att kunna bygga väldigt många olika bred flora av olika klienter. Vi ska prata lite grann om, eller jag ska nämna det. Då. Men vi ska använda REST då, som protokoll för att prata med vår service. Så det här är min målbild. Jag vill göra en Windows Phone 7-klient. Jag ska ha ett häftigt adaptivt gränssnitt. Tjänsten ska helt och hållet kontrollera tillståndet. Jag får inte veta någonting om det. Den ska vara så, om man får tycka det så, dum som det bara går. Utan att vara dum. Jag vet inte. Och så ska den vara snygg också, tycker jag. Det kan ni väl själva utvärdera sen då. Och så vill jag ha andra möjligheter till andra klienter också. Det har vi ju redan på något sätt förberett för oss. I och med att vi har REST här, vi har Atom och så vidare. Vi har valt öppna standarder och vi har valt tillgängliga format. Liksom. Så att egentligen allt som kan läsa och posta XML över webben borde kunna, liksom, vi borde kunna tillverka en klient för det. Det gick så där när jag försökte göra det från iPhone faktiskt. Det var lite jobbigt. Mm. Men,
du berättar varför då?
Det är väldigt jobbigt att parse XML och grejer och sådär när man inte har rätt framework i botten. Som tur var så hade vi det på den här, så att det gick vansinnigt mycket snabbare att tillverka den här applikationen för Windows Phone, så att jag är väldigt nöjd med det. Man kan ju tänka sig massa andra typer av klienter också då, men enda kravet är egentligen kunna läsa och posta XML på något vettigt sätt då. All right. Så att Windows Phone 7, bara jättesnabbt om det. Det bygger på Silverlight. Så allting man bygger där, det är Silverlight. Vi har hela .NET 4-ramverket. Vi har nästan all kraft som finns som vi är vana vid när vi skriver våra C-sharp-applikationer och så vidare. Så vi kan bygga riktigt bra gränssnitt. Och med den stora grejen att utan att koda ihjäl sig. För det kan man lugnt göra på om man vill göra häftiga grejer. Då. Men på den där behöver man inte göra det faktiskt. Så vi har allt det där. Animationer och det rör sig och vi kan styla, vi kan templatea och vi kan göra saker så att det ser riktigt bra ut. Jag kan till och med ta hjälp av någon som har bättre grafiskt öga än mig själv för att göra det ännu snyggare kanske. Så att det känns väldigt bra. Och jag älskar mönstret som heter MVVM. Så att det har jag lyckats få in här också. Det gör livet mycket roligare när man bygger den här typen av applikationer. Sen bara här en liten grej som dök upp. När vi jobbade med Silverlight tidigare, i Silverlight början då, så var det lite så här att Silverlight kan inte köra put och delete. Silverlight klarar inte av det. Det finns inte i den webbclient som finns i stacken där. Men det var i början. Så att första gången vi testade att göra den här tjänsten med en Silverlight-applikation då, för då byggde vi en helt vanlig Silverlight-applikation då, som skulle snurra i en browser då, som skulle konsumera den här tjänsten, så var vi tvungna att mixtra lite grann med URI:erna för att Silverlight kunde inte göra put and delete då. Sen kom Robert Folkesson faktiskt och hjälpte mig att förstå att det finns en annan webbclient i Silverlight-frameworket som man kan använda, som faktiskt klarar av det här då. Så man ska hämta upp den från system.net browser istället. Den klarar alla de här HTTP-metoderna som vi behöver för att jobba med REST. Så med det så har vi alla verktygen för att konsumera en REST-tjänst, jobba mot den och så vidare. Okej, det var den här sliden som Herbjörn sa att jag inte skulle köra. Jag vill jättegärna köra den ändå. Så att jag ska ut på 10 sekunder här nu då. Så att, jag vet inte, jag kommer förmodligen inte klara det, men jag ska försöka. Okej. Började med den här mannen. Han sa Thing Model View Editor. Det var 1979 i Norge. Det är det som blev Model View Controller senare. Den här mannen kom in och sa Presentation Model är mycket häftigare. Det var 2004, hette det mönster som han beskrev. Sen kom John Grossman och skrek MVVM. Och det var 2005 på Microsoft. Och så här ser MVVM-mönstret ut. Model View, View Model som är klistrat mellan dem där. Model vet ingenting om View, View vet ingenting om Model. Klart. Så. Tackar. Vad var det, 15 sekunder kanske? Bra. Fördelarna med det här då, det är att man har en jättebra separation of concern mellan vad gör vad och så vidare. När jag bygger vyer så håller jag inte på med massa affärslogik, och när jag bygger min affärslogik så håller jag inte på med massa gränssnittsgrejer och så vidare. Separation of concern. Det blir väldigt flexibelt också. Det blir väldigt stabilt också, just bara för att jag har en tydligare kodbas. Allting gör det de ska och ingenting annat. Om någon förresten kan googla upp en bild på John Grossman, så får ni jättegärna mejla den till mig. Jag tror det är ungefär så det han ser ut, men jag vet inte. Han har lyckats med det omöjliga att inte att liksom, det finns inte en enda bild på honom på internet. Men om någon hittar den så vill jag gärna ha den. Det var spännande att veta hur han ser ut. Så okej, det är bakgrunden. Det har vi försökt att göra här nu då mot den här tjänsten. Vilka begränsningar finns det då? Ja, vi har ju berört dem lite grann, och det är ju det faktum att vi får inte veta någonting om vad den här tjänsten egentligen gör. För då har vi hårdkodat in saker. Det är lite begränsande på det sättet. Vilken datamodell använder vi? Och här Björn berättade lite grann där om att man skulle kunna utöka den här rel descriptorn som han visade om att faktiskt beskriva datamodellerna på ett lite mer utförligt sätt, ge oss lite mer metadata. Och när vi satt och labbade med det här så kom vi fram till att det är nog modellen vi måste ha. Vi kan inte vara helt agnostiska till vad den här tjänsten gör och bygga en, liksom en superapplikation som kan göra vad som helst bara tjänsten berättar. För att vi måste ha någonting att utgå ifrån. Liksom. Annars börjar vi landa i sådana här liksom, automation UIs och så vidare. Och så börjar det se ut som lite tråkigt kanske. Men det här är frågor som vi måste svara på. Hur får vi tag på vår datamodell till att börja med? Vi behöver någon form av backchannel in i vår REST-tjänst där vi faktiskt kan plocka ut metadata då. För att vi förutsätter ju att Herbjörn, han byggde den här tjänsten själv för några månader sedan. Nu ska jag bygga en klient till den där då. Vi pratar inte med varandra. Vi pratar via kanske webben, via REST. Liksom.
Twitter.
Ja, precis. Som bäst kan han twittra över liksom någonting till mig. Men det är inte så att han kommer med en USB-pinne och ger mig en massa filer eller en whistle eller något sånt där. Så att nu är det så att vi hade inte byggt ut den här rel descriptorn riktigt. Då, så att det var faktiskt så att jag fick det här på en USB-pinne eller något liknande. Men tanken är att det ska inte vara så. Va? Så att på något sätt får jag tag på de här datatyperna. Till exempel ett schema då. Sen kommer nästa fråga. Hur kan man bygga ett flexibelt gränssnitt när vi inte ens vet vilka operationer vi har från början? För där, om jag börjar hårdkoda in det, då har jag verkligen låst in mig till ett specifikt beteende. Liksom. Till exempel, designern frågar mig. Nu är det jag som är designern här också, men jag låtsas att det fanns en designer också. Vilka knappar ska vi ha? Knapparna ska vara de som du kan trycka på när tjänsten berättar att det finns en action att utföra här liksom. Jaha, när ska de dyka upp då? Och vad ska vi göra om vi måste posta data i ett sånt här annat? Om jag ska skicka in ett sånt här geek offer då, liksom att någon har ansökt och så ska vi skicka ett erbjudande till den där då. Ja, då får du väl posta ett sånt. Ja, men hur ska jag veta om jag ska... Ja, det är den typen av frågeställningar som är lite knepigt och det ställer det hela lite grann på sin spets när vi är vana vid att bygga applikationer där vi vet allting om state och om datamodell och så vidare redan från början. Okej, lite mer om datamodellen. Vi vill göra någon form av discovery liksom, på de datatyper som används då. Och det gör vi på någon form av backchannel till vår tjänst. Och det kanske inte är de primära adresserna där vi är, utan det är liksom lite så här sidoadresser, rel script och sånt där då. Men det är så att datatyperna som exponeras av tjänsten utgör modellen i vår klient då. Det är alltså M:et i MVVM modell. Det är den vi, det är vår affärsmodell, det är den vi kan jobba med då. Sen har jag kommit på också då att även om det finns jättebra hjälp i ramverket, det finns syndication feed, syndication item grejerna, atom formators och så vidare, så tyckte jag att det var ännu skönare att skapa ytterligare lightweight klasser för att hantera hela det HATOAS-tänket också som vi har byggt uppe på REST och Atom tillsammans då. Så att ytterligare lite hjälpklasser där för att tweaka till och få tag på de här adresserna och så vidare, länkarna då som här vi har pratat om. Men som jag sa innan, det är otroligt så att om man skulle uppnå det här, då har man gjort något jättehäftigt. Alltså att vi skapar datamodellerna on the fly. För att det som blir resultatet sen, det är att vi måste förlita oss på någon form av automation. Då, liksom att, ja, om det är en int, då ska vi ha en textbox. Om det är en boolean, då ska vi ha en checkbox och så vidare. Och så liksom bara och ratar man ner. Och det brukar inte bli så här jättesexiga gränssnitt av det riktigt.
Inte så användarvänligt, nej. Och enda alternativet är att ha artificiell intelligens.
Ja, precis. Och även om Windows Phone är häftig, så den är inte riktigt där än. Det tror jag inte. Men någonting sånt här har jag fått av Herbjörns tjänst vid något tillfälle. Jag har fått en beskrivning av till exempel GeekOffer som ska ingå i min datamodell. Då. Så den här exponeras av tjänsten på något sätt. Det är en USB-sticka i det här fallet, men helst då genom URI, någon hjälp eller något. Och utifrån det då så skapar jag en dataklass som kan jobba mot det där schemat då liksom. Så lite tips här då. Vi vill utnyttja Atom-grejerna så mycket som möjligt som det finns i Service Model Syndication Assembly då i ramverket. Det hjälper oss jättemycket att slanga de här syndication-grejerna fram och tillbaka då när vi får det över linan. Och det där hjälper till också väldigt mycket Atom plus HATOAS. Att vi liksom rappar ihop det där ytterligare lite grann då. En sak som jag har stångat mig lite småblodig på, speciellt när jag försökte utveckla mot andra mobila plattformar, det är att det måste serialiseras och deserialiseras exakt så som det beskrivs i tjänsten. Det är ganska naturligt egentligen, men man är lite så här bortskämd och slarvig. Och så där. Man förväntar sig att det genererar saker att den liksom, ja, av något form av tool in i Visual Studio. Men det är ju inte alltid så. Måste jag skriva den här själv, då är det ju superviktigt till exempel att jag har koll på mina namespaces och inte slarvar med sånt där. För att då får man ju tillbaka. Varför skickar du en massa skräp till mig, säger tjänsten. Jag vill inte ha det här. Du har skickat någonting som inte är ett geek offer. Du har skickat något annat för att det ligger i ett annat namespace. Då. Men ja, till exempel. All right. En sak som man funderar på då när man tittar på de här Atom entriesarna som vår feed exponerar. Om ni tänker tillbaka lite grann på den här långa XML:en som Herbjörn visade som var vår feed då. I den så ligger det massa entries då. Det är varje sån här ansökan och så vidare. Och i dem så fanns det en content tag då. Så här ser vår feed ut om man läser upp den i IE. Och IE hjälper till att formatera det här som en feed faktiskt. Vill jag titta på det här då så ser jag att... snygg editor gör det här. I alla fall längst inne här så finns det en content tag i Atom-standarden. Den säger att du får lov att stoppa in eget content i varje sån här entry då. Och det kan vara vad som helst. Bara det är Ja, det behöver nästan inte ens vara XML. Det kan vara text. Det kan vara andra typer av saker. Men i det här fallet så har vi text där då. XML. Mm. XML. Sorry. Och det, där stoppar vi i de här relevanta objekten då. Det här är en geek application. Hade det här varit en geek som hade fått ett erbjudande också, då hade det varit ett geek offer här idag. Men det betyder ju också att jag kan inte bara panga på och deserialisera min feed plus dess content, utan jag måste deserialisera mina entries och sen börja titta in i dem och se vad är det som är här inne. Är det ett geek application, ett geek offer? Så är det någon av mina kända datatyper? Så jag måste undersöka det först lite grann. Så hela processen blir att jag hämtar innehållet i varje entry, jag läser länkarna, det vill säga vad kan jag göra med varje sånt här entry. Här kommer en liten så här caveat. Se till att det inte är cachat. Jag vet att Herbjörn hade en jättesnygg slide om att det cachades och cachades och cachades och liksom allting går supersnabbt och så vidare. Men i det här fallet så jobbar vi med en klient där vi liksom faktiskt ska snabbt och enkelt liksom ändra på saker. Och ändra på saker och cachat, det är inte riktigt kompis på något sätt. Det är inte så att jag vill skicka in en ansökan och sen så vänta till imorgon till att min cache har expirat eller någonting. Och då, ja, vad häftigt, den har trillat in. När den i själva verket har trillat in direkt. Så att, då kan man ju fula sig lite grann där. Det kan man ju göra. Jag ska ha ett litet tips då.
Det är viktigt att man specificerar caching-informationen korrekt.
Ja,
såklart.
Precis. Och det där är ju lite knepigt i en klient ibland då. Det är inte alltid man kommer ner under ytan eller man orkar kanske inte liksom ta reda på hur gör .NET Framework med sin cache internt och så vidare.
Man orkar inte till en demo ta reda på det.
Exakt. I verkligheten skulle man ju självklart göra det. För demot så slänger man på en query string med slumpmässigt int efter. För det påverkar inte URI-templaten. Har jag kommit på. Så då kan man helt enkelt köra samma fråga fast med ett litet frågetecken och något crap efter egentligen bara. Vilket gör att tjänsten känner inte alls, eller min browser egentligen känner inte alls igen den där länken och säger att den där är inte cached, den måste hämta den då. En liten fuling, men det funkar väldigt bra. Sen kan jag göra så här också. Det vi såg när Herbjörn visade, han letade efter länkarna där då på den stora sidan. Och så sa vi att när länkarna finns när man går in och följer det detaljerade innehållet, alltså man följer den här self-länken då. Så det behöver vi göra i klienten också. Vi behöver ha en möjlighet att följa de här self-länkarna och hämta detaljerad information om varje entry då. Och sen så behöver vi också undersöka de här rel descriptorsarna som är beskrivning för varje länk då. Liksom, vad kan man göra med den här länken? Vad gör den för någonting när jag klickar på den? Och det här måste jag göra i runtime. För att imorgon kan Herbjörn ha ändrat tjänsten. Han kan ju ändrat allting det här. Så att, det är inte så att jag kan göra det här en gång när jag bygger den liksom. Kör någon form av create service reference to my rest service tool i Visual Studio, utan det här behöver jag göra i runtime varje gång jag startar upp appen, för att det kan ju ändras. Det är ju den flexibiliteten vi vill uppnå.
Man får väl säga också att man kan inte ändra hur mycket som helst. Som jag hittar på en ny sak, skicka geeken till USA för intervju, då kommer ju inte hans lilla snygga Windows Phone app klara det.
Nej.
Men däremot, däremot så kanske appen borde klara av att, men du kan inte ge ett offer än, du måste vänta tills du har gjort det här först.
Precis. Så att allting som har med övergångarna mellan de här kända datatyperna, det kan vi ändra på och skriva på.
Precis.
Men vi kan inte hitta på nya datatyper eller nya gränssnitt. För då är vi tillbaka i det här jobbiga automation och så vidare. En sak som är bra här, eller som man ska tänka på, det är att vi vill ha asynkrona andra upp så att vi får en responsiv app. Den liksom ligger och kör någon sån här liten loading-grej och sen så ploppar det upp saker allt eftersom då. Det gör att den känns lite mer levande. Det är nästan så att man är van vid det idag, att det ska vara så. Lite jobbigt att koda det där. Man måste tänka lite grann på var kommer mina callbacks och så vidare. Och hur får jag tillbaka det här till min Vue-modell och hur får mitt gränssnitt reda på att Vue-modellen är uppdaterad och så vidare. Ja, där var den där lilla fulingen. Kanske ingenting som Herbjörn själv rekommenderar. Utan Herbjörn skulle nog rekommendera att man faktiskt tar reda på hur den här SystemNet Browser webbklienten cachar innehåll. Men
sen, eftersom det är ett litet exempel här, så kanske inte tjänsten lämnar ifrån sig ett korrekt caching-information heller.
Nej, precis.
Så att det krävs att det är rätt både i tjänsten och att det är rätt i konsumenten.
Ja. Så, om vi snabbt kollar på vad är det den här kan göra. Vi kan populera tjänsten, applikationen då, alltså klienten med data från REST service, och vi kan låta klienten exekvera, alltså följa de här länkarna för att då förändra tillstånd på ett sånt här entry. Hur ser det där ut i ett snyggt diagram? Från main page, alltså vårt UI, hoppar vi till data eller view-modellen och säger att starta igång hela härligheten. View-modellen kallar på repositoriet, ber den att asynkront ladda in då feeden. Den får tillbaka ett svar efter ett tag på en callback. Vi notifierar gränssnittet om att ah, nu har vi data. Sen så börjar vi plöja igenom alla de här entriesarna då och skapa sådana här entry view models då. Och på samma sätt så kallar vi då på ladda asynkront, följ self-länken på varje sånt här entry och hämta mer detaljerad information om det här entryt. Och så tillbaka och notifiera gränssnittet och så plopp, ploppar det upp någonting snyggt i UI. Och så kan man se att ah, nu är jag lite knappar att trycka på. Asynkront igen. Vi vill ha det där, för det är som sagt en modern klient. Det är inte en sån här gammal, liksom, den bara står och väntar tills den har laddat. Och självklart ska vi använda så mycket databindning och allt sånt här fint som finns i Silverlight för att göra det här enkelt och snyggt. Följa länkarna, det är ungefär lika komplicerat eller enkelt. Från gränssnittet så kallar vi på någon form av command som är perform action, då, vilken sån här action eller länk det vi ska följa. Vi bygger upp en vy-modell för den där då. Och det här är det lite kluriga i det hela, för att här måste vi faktiskt ta reda på, för att följa den här länken måste jag posta med ett geek offer till exempel. I så fall måste jag upp med ett gränssnitt för att fylla i datat för det här geek offeret, för det är ganska meningslöst om jag bara skickar in ett default geek offer, för vi vill kunna fylla i lite värden på det där. Vad erbjuds egentligen? Och så visar vi upp det där då. Det, på något sätt är det lite obfuskerat i den här bilden. Men vi skickar tillbaka det och gör en sån här data view av den då. Och sen så när vi klarar det så klickar vi på OK-knappen. Den kör execute. Den kallar tillbaka på vår vy-modell. Vy-modellen kallar tillbaka på repositoriet. Repositoriet väljer lämplig metod då, baserat på rel-descriptorn. Vad ska jag göra? Put delete post. Skicka med bodyn då som är vad nu den här DTO-modellen är. Geek offer till exempel. Får tillbaka ett svar. Vy-modellen är uppdaterad. Pang, gränssnittet är uppdaterat. Klart. Så att det resultat vi förväntas på en sån här action är egentligen beskrivet av den här rel-descriptorn då. Så att det kan ju hända någonting otäckt med min dator om jag inte pluggar i sladden. Det kan ju hända massa saker, men det som händer förmodligen det är ju att feeden uppdateras. Att vi har nytt resultat där, att en ansökan har till exempel förändrats från en ansökan till ett erbjudande. Eller ett erbjudande har blivit avslaget och så vidare. Och det vill vi kunna återspegla i vår klient. Hur lägger vi till med tid?
Ja, det går bra.
Det går bra. Okej, vi ska börja med ungefär det här är det klassdiagram, den modell som vi jobbar med, det projekt. Ni har ritat lite så här fyrkanter runt de olika delarna. Är någon som kan gissa vad de här är? Yes, yes.
Yes, vadå?
Model view, view model. Så att här har vi model. Här har vi view model och här har vi view. Och här har vi lite hjälpgrejer då. Men i princip är det här hela klienten. Jag inser att det är väldigt svårt att se det, det är lite suddigt och sådär där. Men här nere så har vi lite sådana här klasser som jag har faktiskt skapat utifrån rel descriptors, utifrån de scheman jag har fått av tjänsten. Här uppe har jag lite klasser för att hjälpa mig att bearbeta och knåda atom. Här borta har jag vy-modellen då, som tar de här modellerna och skriver om det till ett presenterbart format. Och längst ner har jag mina gränssnitt som bara är gränssnitt. De är ingenting annat. Så att om vi hinner har jag skrivit där då. Satt jag en liten sticka där då. Så det är precis det där. Så då ska vi hoppa över till det roliga. Visual Studio. Och det är precis det vi ser här då. Så vi ska börja med att titta på en vy. Det här är min startvy. Min application. Skrivs av SAML. Med databindningar och allting som vi har där. Vi ska titta. Det intressanta i den där är faktiskt här nere. Ska vi se. Här har vi en item control som binder till applications då. Och det betyder att någonstans i vår Vue-modell så ska vi ha någonting som heter applications som kan visa upp applications. Och det har jag här då i min main view model. Den har en lista av entry view models då. Och varje sånt här entry representerar då liksom en post i min atom feed eller ett item där. Vi kommer nog inte hinna gå in på exakt hur det här är uppbyggt, men är det någon som har några frågor och funderingar på det där så ska jag väldigt gärna besvara dem. Men väldigt kort, så det som händer det är att när den här Vue-modellen skapas så ber vi repositoriet ladda in listan på det här då. Vi ska titta på hur det ser ut. Och det har vi här i. Det här ser alla, va? Det är nästan lite för stort, tycker jag. Vi vill i alla fall hämta in en application list här och löpa igenom alla feed items, alla länkar och så vidare. Så returnerar vi en sån här application list då, som jag kallat det. Jag har skapat lite hjälpmetoder för att göra en HTTP GET och för att göra lite andra HTTP. Här är den här lilla cache-fulingen då. Förmodligen inte mitt stoltaste ögonblick som programmerare, men ändå funkar. Det jag gör när jag gör HTTP GET här är att jag helt enkelt använder webbklient. Jag skulle kunna använda den här System.net browser, men just för GET så spelar det absolut ingen roll vilken jag använder. Jag kallar på download string då med en viss URI. Och det här är URIn som går då till tjänsten slash applications. För jag vill läsa in alla applications då. Och efter ett tag så får jag tillbaks ett resultat. Med en helt vanlig sträng egentligen. Sträng. Så jag plockar in det som en string. Jag plockar in det som en XML reader. Och sen så tar jag och läser det som en syndication feed. Och här utnyttjar jag det här System Service Model syndication feed. Klassen som kan ta load på en XML reader då. Så kan jag få ut det där som ett syndication feed objekt då. Så då trillar jag tillbaks här uppe, va? Och jag fått min feed där. Och utifrån den så vill jag plöja igenom allting och bygga upp en liten struktur då som jag sen kan visa.
Väldigt fint. Då har du tid att visa en demo också.
Yes, det ska vi göra. Och det jag har gjort här nu då, jag sa att jag skulle inte prata någonting om Azure eller något sånt där då. Men jag kör en development fabric här i bakgrunden själv då, och jag kör en development storage i bakgrunden också. Så att den är igång och snurrar här. Fått en fin URI där. Och den vill jag ju kunna gå mot i min klient. Så vi kör igång det här. F5. Och så ser vi. Den ligger och snurrar. Nu ska jag faktiskt göra så här att jag ska inte F5, jag ska kontroll F5. Den här emulatorn är inte alls lika skön och behaglig som en riktig telefon. Den riktiga telefonen som jag fick låna väldigt snällt idag är väldigt skön att jobba med. Man ser att det hackar lite grann och sådär. Men det som har hänt här är att den har laddat in alla applications då, som den hittar. Och den har laddat in alla länkar som de hittar. Och när Submit New Application, det är enda länken som finns på startfeeden då. Så att jag börjar med att följa den där. Och vi kan skriva in någonting här. Det är jag. Jag ska ha lite mer lön faktiskt. Så. Och så kör jag Submit på det där då. Och plopp, dök den upp här uppe då. Som mig själv då. Och nu ligger den som en application då. Och utifrån den här bilden som här Björn visar med transition så borde vi från application då kunna göra ett offer. Och yes, vi kan göra ett offer. Och det hittade den här följde länken. Self-länken för den där. Kör make an offer. Ja, vi säger att det där är okej. Okay. Kör submit på det där då. Ooh, could not load entry. Får vi se. Ja. Det är säkert någonting i mitt development fabric där som inte gillar att jag gjorde det där. Men så här ser den ut i alla fall i princip, och jag har testat att få in den på den här riktiga telefonen som jag har fått låna, och den går väldigt mjukt och fint där.
Och den går dessutom
mot den här riktiga som ligger uppe i Azure, inte min development fabric, och den funkar. Precis. Ju faktiskt att göra de här sakerna på, tror jag. Jajamensan. Och om ni hade sett med era hökögon här då, att när jag klickade där på Make an Offer, så tar jag submit på den där, då hoppar den ner till offergruppen då istället. Häftigt. Ni får jättegärna titta på den här sen då, hur den ser ut i verkligheten. Ja. Men det är hela bakgrunden till det här då, att bygga det adaptiva gränssnittet egentligen. Så med den här strukturen så vet vi faktiskt ingenting om vad klienten gör med våra items och vilka transitions som är tillgängliga. Utan vi gör som vi blir tillsagda, mer eller mindre.
Ja, hypermediet talar om vilka val klienten har och sen får klienten göra valen.
Precis. Så, det här är det färdiga resultatet. Vi läser en feed som ligger i Azure. Vi har inga hårda kopplingar. Vi laddar allting asynkront, det vill säga vi får ett skönt och fint gränssnitt. Vi har en modell som tillåter att vi på sikt skulle kunna utöka det där, men vi kan inte göra det utan att kompilera om. Däremot så transitions kan vi göra dem. Det som är häftigt är att vi kan styra den här mot vilken atom feed som helst, i och med att vi följer standarden, så vi kan läsa Googles feeds och så vidare också. Däremot har inte Google några rel descriptors och så vidare, så vi kan inte göra så mycket med den, men vi kan läsa den i samma klient faktiskt. Det är lite spännande. Så alla som all standard REST HTTP-operation klarar den här av då, så att vi har uppnått det målet också. Man har en sån här to-do-lista. Det finns jättemycket man kan koda där då, liksom. Men det som skulle ligga på min önskelista för den här, det är att man har en modulär hantering av datatyper, att man på något sätt plug-in-mässigt skulle kunna ladda ner nya beskrivningar av datatyper från någon URI och sen så även gränssnittsbeskrivningar, för gränssnitten är ju bara SAML, och i och med att vi har databindning så skulle vi faktiskt kunna göra det på ett vettigt sätt. Det var superhäftigt.
Tack.
Ja, det var faktiskt slutet.
När vi tänker på den här beskrivningen av olika sorters REST som finns. Det här var den som var högst upp i nivån. Om vi funderar på de API:erna som finns där ute på webben. Hur många tror ni utnyttjar HateOS så fullt ut? Så här, riktigt mogna tjänster. Några få procent tror jag också. Jag har tittat lite grann så här, stickprovskontroller, och jag ser inte många som utnyttjar det här. Några utnyttjar det lite grann, men inte så mycket. Ja, då byter vi väl till min skärm igen då. Och tyvärr, Fredrik, det blir inte dig. Där är hans rollmodell till ikonen. Det var han som blev anställd. Ja, REST, HateOS, allt det där verkar bra, men hur gör man om man ska säkra upp en sån här tjänst? Igår så pratade Robert Folkesson om att använda lite federerad identitetshantering i Azure. Och jag ska inte repetera det, ni får titta på filmen om ni inte var här igår, men han pratade om att använda det för en webbservice. Jag ska visa lite grann skillnader om man använder det mot en REST service istället. Och man får då först gå till den här sidan där man administrerar en access control service. Det är det första steget. Sen så lägger man till en relying party application, och då väljer man SVT, alltså en simple web token istället. Och sen så lägger man till någon sorts credential här. Och sen kan man då hämta en token. Det här är då Fiddler. Jag vet inte om ni känner till Fiddler, men Fiddler är väldigt bra för att lyssna på HTTP-trafik. Så här kan man se då, ni får sliden sen om ni inte ser så bra där bak, men här kan man se att längst upp så har man postat någonting till en adress och fått tillbaks ett token. Och med hjälp av det här tokenet så kan man då anropa tjänsten igen. Och det man gör är att man lägger till sin token i en header när man skickar nästa anrop till tjänsten. Och då kan det se ut någonting sånt här. Man ser att i HTTP-headern där uppe så finns en authorization, och där är hela tokenet med. Så Det som är viktigt här är att förstå att man kan säkra en resttjänst också med federerad identitetshantering. Och det stöds i Azure idag. Det kommer en ny version av det här ganska snart. Och den kommer då stödja nästa version av OAuth-protokollet som är 2.0. Men det funkar redan idag. En annan sak som kan vara viktigt att tänka på, det är inte bara att skydda vem som kommer åt en viss operation i tjänsten, men också trafiken fram och tillbaks. Och då vill jag visa på lite skillnader mellan REST och SOAP igen. I REST, så det vi kan använda för att skydda den här trafiken, det är HTTPS. Vi skyddar kanalen som datat överförs i. Och i SOAP istället så kan man välja att kryptera meddelandet. Så här ser jag att vi har någon logik hos klienten. Och så är det rött här. När vi skickar iväg det så är det oskyddat. Men när det kommer till någonting som skickar ut det som HTTP-trafik på nätet, då krypteras det. Och så skickas det ut. Men när det kommer till en webbservice, då avkrypteras det igen. Eller ursäkta, en webbserver, då avkrypteras det igen. Och sen krypteras det för att skicka vidare till nästa. Och det här brukar kallas för message hop. Så när meddelandet hoppar mellan många tjänster, då är datat oskyddat på varje maskin. Och även som ni ser längst ut där, när du kommer till slutmaskinen, så är det oskyddat mellan webbservern på den maskinen och din logik. Inte så med webbservices om du använder message security, men då åker du igen på att du behöver mer avancerad teknologi och kanske styr valet av konsumerande teknologi. Så. Då får ni fundera på om ni har några frågor. Vi ska snart ha utlottning av bok. Så om ni vill vara med i utlottningen, så lägg en lapp i... Alla som vill vara med får vara med på utlottningen. Jag kan berätta lite om de här böckerna så länge. Den här boken har varit med och skriva. Den heter SOA med .NET och Windows Azure. Det är många i Azure-teamet, Microsofts egna Azure-team, som har varit med och skrivit det. De som utvecklar Azure-plattformen. Och det är den vi lottar ut idag. Den här boken i mitten, den håller vi på att skriva nu. Det heter SOA och Cloud Computing. Där beskriver vi hur man kan använda kunskaper från SOA för att bygga bättre molntjänster. Och om ni gärna vill veta mer om REST, då kan jag rekommendera den här boken, REST in Practice, som Jim Webber, Ian Robinson och Savas Parastidis har skrivit. Väldigt bra bok. Jag har ett bläddrex av både .NET-boken och REST in Practice-boken här framme. Den boken i mitten, den är inte färdig än, så det finns inget bläddrex.